Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Kära Jesus, lär oss att ta vara på din kallelse så att vi inte föraktar ditt ord utan gärna hör det och får vara hos dig fram till den dag när du kallar oss hem till dig. Amen. Jag har redan hört predikotexten. Jag läser inte den nu, men jag kommer att läsa stycken av den i predikan. Det handlar om den trogne och kloke förvaltaren i jämförelse med den onde förvaltaren och hur vi ska förvalta Herrens goda gåvor. Vi ska börja med att fråga oss hur Jesus förhåller sig till samhällsansvaret, om det är det som är det viktiga. Men vi ska sen konstatera att han anlägger ett domsperspektiv på det som han undervisar. Så ska vi tala om den god och dålig tjänst för att sen avsluta med att fråga vilka är de goda förvaltarna. Vi närmar oss slutet på kyrkoåret då texterna vänder våra blickar till Jesu återkomst, till domen. Den här texten är en av dem som påminner oss om det och som varnar oss för att slösa bort vår tid och inte göra någon nytta. I den här texten använder Jesus vanliga bilder som är säkert välkända och accepterade från den tiden. Ibland berättar han sådant som är ganska förvånande och till och med stötande för den tidens människor. Som till exempel då han berättar liknelsen om vingårdsmännen. Där de som kommer sist får lika stor lön som de som kommer först. Men det här som han berättar här i liknelseform, det är helt enligt den tidens uppfattning. Och jag tror att vi också uppfattar det helt riktigt. En tjänare som sköter sig ska man ge ära. En tjänare som misshandlar och missbrukar sin tjänst, misshandlar sina underlydande, blir straffad. Det är alltså två slags tjänare som också får två slags lön. En trogen och klok förvaltare sätts över sin herres ägodelar. Han får förtroende. Och han bevisas ära. Medan en ond tjänare som missbrukar sin ställning huggs i stycken och får sin plats bland de trolösa. Han får sin plats bland de trolösa måste betyda att han blir vanärad. Om man missköter sig väntar bestraffning, det är en helt normal åtgärd. Men den är olika hård beroende på om man har handlat i oförstånd eller om man handlar i berått mod mot sin herres vilja. Vi kan här jämföra med lagstiftningen som också säger att det finns förmildrande omständigheter när man gör någonting orätt. Eller det finns försvårande omständigheter. Vi känner ju väl till kungörelsen av julfreden som görs från Åbo varje julafton klockan 12. Där nämns också att den som under julhögtiden oskärar, det vill säga handlar orätt, kriminellt, gör sig skyldig till försvårande omständigheter begångna brott. Men är det så att Jesu undervisning handlar bara om tjänst i den yttre betydelsen? Är det en samhällslagstiftning som han här förespråkar? Menar han att vi ska se till att samhället stiftar sådana lagar som belönar trogna tjänare medan en slarvig och rent av vilsinnad tjänare ska kunna bestraffas med döden? Vi ska gå lite djupare på det här genom att se på sammanhanget där vår text finns. Avsnittet som börjar i vers 35 i Lukas 12 har i folkbibeln namnet rubriken Inför människosonens återkomst. Det är det som anger sammanhanget som Jesus talar i. Jesus talar om hur tjänarna ska förbereda sig på att deras herre kommer från bröllopsfesten. I vers 37 säger han: saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Och sen ett par verser längre fram. Var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntade. Sen efter det här undrar Petrus om Jesus talar om dem, alltså bara lärjungarna, eller om han avser alla människor. Då kommer vi in i vår text där Jesus förklarar. Det är det början av texten här. Herren sa det. Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta, min herre dröjer med att komma, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig, då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntade och en stund när han inte anade, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa. Vi noterar att Jesus inte direkt svarar på Petrus fråga. Gäller det oss? Gäller det alla människor? Han ger en vägledning om hur en klok tjänare ska agera i väntan på sin herres ankomst. Vi förstår att det handlar om Jesu återkomst i domen, då alla ska ställas till svars för sitt handlande. Där handlar det inte enbart om lärjungarnas tjänst, utan om alla människors ansvar. Därför att Jesus ska ställa alla människor inför sig när han kommer. Men det här är inga anvisningar om hur samhället ska ordna sin lagstiftning. Utan det är en förmaning som ingår i uppdraget vi har att predika evangelium. Att vittna om Jesus för allt skapat. Där ingår också att ställa våra lyssnare och våra medvandrare under domsperspektivet. Att vi en gång ska ställas inför Kristi domstol. Vi kan också jämföra med episteltexten från Hebreerbrevet 2. Där läste vi. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömmen. För om redan det ord som gavs genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff. Hur ska vi då komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning? Det handlar inte bara om att göra utan först att höra. Sen att ta vara på det vi hör. Och det gäller frälsningen. Inte i första hand de jordiska följderna av vårt handlande. Syftet med dagens texter är att visa på vad som händer efter det här jordelivet. Att vi ska ta vara på det vi har hört så att vi får ett saligt slut och får vara med på den himmelska bröllopsfesten. Det finns ju i den första årgångens evangelium som ger den viktigaste tonen åt dagens evangelium, nämligen kallelsen till den himmelska måltiden. Hebreerbrevet nämner det ord som gavs genom änglar, det syftar på Guds lag. För judarna hade en tradition att det var änglar som gav tavlor, lagens tavlor åt Mose. Gud hade skickat änglar och gav lagens tavlor åt Mose, som sen var förmedlaren av lagen. I Galaterbrevet 3:19 står det att lagen utfärdades genom änglar och gavs i en medlares hand, alltså Mose. Varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, säger Hebreerbrevet vidare. Vi läser genom hela Gamla testamentet hur Gud måste straffa sitt folk för att de var olydiga. De hade fått lagen, men de överträdde den. Fast de bedyrade att de skulle hålla allt vad Gud hade sagt. Så är det också med oss. Hela Bibeln intygar. Att det inte finns någon människa som kan göra allt som är skrivet. Allt det som Gud kräver i sin lag. Därmed är vi under Guds vrede. Då vi står inför Guds omutliga lag måste vi liknas vid den tjänare som hanterar sin tjänst orätt. Vi låter vår onda natur gå ut över medtjänarna så att vi plågar den, samtidigt som vi utnyttjar varje möjlighet att förse oss själva med denna världens goda. Vi är alltså värda att huggas i stycken och få en plats bland de trolösa. I första hand betyder det att vi enligt lagen får en rätt lön här i det jordiska livet. Vi fråntas vår ära och berömmelse som vi själva hade skaffat oss. Och sen efter det här livet väntar oss helvetet. Tillvaro med djävulen och hans änglar. Men Hebreerbrevet visar på frälsningen. Du som har hört Guds ord vet att det finns en räddning. Den ogodaktighet som vi bedrivit har redan fått sitt rättvisa straff. Det straffet drabbade Jesus i vårt ställe. Han måste lida och dö för att vi inte har fungerat som goda och trogna tjänare, utan vi har överträtt Guds bud. Och då han har tagit på sig det rättvisa straffet för våra synder, går vi fria. Det står inte i vår egentliga text, men det får vi lära oss av Jesu och apostlarnas undervisning i övrigt. Jesus var den enda verkligt trogne och gode tjänaren. Han var betrodd. Han har satts över allt. Han har fått all makt i himlen och på jorden. Och den makten använder han för att vi ska få vara tillsammans med honom i all evighet. Det är en helt oförtjänt rättighet. Den grundar sig inte på hur vi har tjänat, utan på hans tjänst i vårt ställe. Nu talar Hebreerbrevet om att bry sig om frälsningen. Det är här som det kommer in frågan om att vara en god eller en dålig tjänare. Klokheten i vår tjänst består först och främst i hur vi hanterar det som Jesus har gjort för oss. Tar vi emot den gåvan han ger oss, tror vi på honom. Det är nu som de två olika sätten att tjäna kommer in i bilden här. Vår Herres vilja är att vi ska ta vara på hans ord och följa honom. Men den onde tjänaren bryr sig inte om frälsningen. Vi läser slutet på texten. Den tjänare som vet sin Herres vilja, men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Om vi vet Herrens vilja och inte bryr oss, så liknar vi tjänare som ska få många rapp. Vi har fått veta det, så vi kan inte skylla på att vi inget visste. Men hur är det med dem som inte har fått veta? Man brukar ibland fråga, hur kan de som inte har hört om Jesus straffas då de inte har fått veta? Det är bäst för dem att de får leva kvar i sin okunskap, säger en del. Det är lyckligast så. De kan inte ställas till svar som de inte har hört evangeliet. Men det här stämmer inte med Jesu ord. För också de som inte har hört och inte handlar efter hans vilja ska straffas, fastän de får färre ramp. Paulus utvecklar det här också i Romarbrevets andra kapitel. Citera verserna 14-16. För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, trots att de saknar lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärta. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus. Det går alltså inte att skylla ifrån sig med att man inte har vetat. Så är det också om man är utrikes, bryter mot trafikreglerna. Man blir straffad fastän man kanske säger, men det visste jag inte att det där märket betyder det och det. Man är skyldig att ta reda på. Nu är det så att också hedningarna som inte känner Guds uppenbarade vilja i Bibeln vet vad Gud kräver. De har samvetet som anklagar dem. Lagen är skriven i deras hjärta. Då vet de också att Gud kräver fullkomlighet. Det är därför som hedniska religioner skapar sina vägar till Gud. Av olika slag. De ska meditera, de ska offra, de ska ge allmosor, de ska vallfärda. Finns olika slag. I extrema fall ska de också späka sin kropp för att Gud riktigt ska ta sig an dem och erkänna deras gudfruktighet och ge dem en god lön. Men också de är syndare. Och fastän de inte kan ställas till svars på samma sätt som vi som känner Guds vilja genom ordet, så kommer de att straffas för sina synder med färre rapp, säger Jesus. Därför behöver de höra Guds ord. Därför behöver alla människor höra Guds ord, som säger att Jesus har dött också i deras ställe. Och för att de på samma sätt som vi genom tron ska få vara Jesu egna och få höra hans välsignande ord på den yttersta dagen. Kom till mig, ni välsignade. Av nåd för Jesus skull. Vi ska sammanfatta med frågan om vilka som är de trogna och kloka förvalta. Och vi läser början av vår text igen. Herren sa, vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Vem är det? Vilka är dessa goda förvaltare? Vårt första svar är, om Jesus ser till hur vi människor svarar på uppgiften så finns det inga sådana. Vi har alla misslyckats i vår förvaltning. Den enda som är god är Gud alena. Jesus levde helt rätt. Han var den som kunde sättas överallt i himlen och på jorden. Men det finns också ett annat svar. Vi ska läsa i Uppenbarelsebokens första kapitel. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och far, hans är äran och makten i evigheters evighet. Han har löst oss från våra synder med sitt blod. Därför är alla våra misslyckanden inför Guds heliga lag borta när vi är i honom. När vi ska stå inför tronen ser han dem inte när Jesus står framför oss. Han står där med sin helighet och rättfärdighet. Han har i dopet klätt oss i sin sköna och heliga dräkt som inte har någon fläck. Och den som lever och tror på honom kan frimodigt stå fram inför honom utan att någon kan anklaga. Därför är vi som är Guds barn genom tron på Jesus ett kungarike. Vi är präster åt vår Gud och far. Det är inte något som vi ska bli, utan det är vi genom tron. Därför kan också Paulus skriva, allt hör er till. Vi har fått ett enormt förtroendekapital. Därför vill vi också arbeta för att våra nära och kära, liksom alla andra som vi möter, ska bli klädda i den här dräkten. Den härliga dräkten som heter Jesu rättfärdighet. Med den nåd Gud ger oss vill vi vara goda och trogna förvaltare av Guds nåd och tjäna våra medmänniskor i kärlek, tålamod och med vetskap om att vi tjänar under Guds allseende öga. Det här hör på det närmaste sanning samman med lovprisningen. Hans är äran och makten. Den som ser sin höga ställning i Jesus har inget behov att berömma sig själv för sin tjänst. All ära tillhör Jesus alena. Därför sjunger vi med de fyra varelserna och de 24 äldste och alla änglar i oräkneligt antal. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Amen.